Ja, här sitter du och jag, Eva, igen. Och vi är tillbaka i Sollentuna.
Mm. Känns lite konstigt faktiskt.
Ja.
Alltså, tycker du inte det?
Jo, alltså känns det konstigt att vi är tillbaka heller? Eller att vi ens var i Göteborg?
Att vi ens var i Göteborg. Det känns, det blir nästan sådär. Ja, vänta. Det är ju alltid så när man har varit någonstans och kommer hem så känns det. Först när man är där, då är man liksom där. Och sen, ja, som om det var jättelänge sedan eller...
Men det blir historia på en gång, för man lever ju i nuet.
Ja, precis.
På något sätt. Jag vet vad du menar. Ja, så är det.
Ja.
Men vi var där och vi kom hem. Och vi hade kul när vi var där.
Väldigt roligt.
Det minns jag ju i alla fall fortfarande.
Eller hur?
Ja. Mm.
Ja.
Vi tog tåget ner, inte samma tåg dock.
Nej.
Men, och bodde på ett trevligt hotell.
Det gjorde vi, absolut. Med jättegod mat.
Ja, men alltså maten var ju så god. Vi hade inte ätit så mycket på år och dag. Det var så gott att äta. Mm, ja, drömbuffé.
Ja.
Och vi träffade en massa spännande människor. Och vi fetminglade ju verkligen.
Ja, det gjorde vi. Och vi. Ja, precis. Vi pratade ganska mycket om oss själva faktiskt också.
Mm.
Gjorde vi. Och vår podd.
Ja, vi gjorde reklam för oss. Mm. Ja, det gjorde vi verkligen.
Så det var roligt. Och vi hittade en hel del författare som vi väldigt gärna vill intervjua i vår podd. Mm-hmm. Så det är väl något som vi ska jobba med så
precis.
Småningom. Ja.
Ja. Mm-hmm.
Och jag måste ju säga att mitt rosa hår gjorde ju fantastisk succé.
Ja, det får man väl ändå, det är en underdrift.
Eller hur, det är en underdrift verkligen. Ja.
Du håller på att bli kidnappad.
Ja, det är med.
Mm. På grund av mitt hår alltså.
Ja, av mitt, precis. På grund av mitt hår av en... rosa klädd möhippa som jag träffade på ute på stan.
Hade du inte stretat emot hade de bara tagit ner dig som maskot hela kvällen.
Ja, det hade de säkert gjort.
Ja. Hade du överlevt det?
Ja, det hade
jag
nu.
Tror jag
kanske.
Hade.
Ja, kanske.
Mm.
Ja, så att, men det har ju varit, vi har varit på en hel del intressanta seminarier som vi kanske får återkomma till.
Mm.
Ja, vi lyssnade bland annat på Ingrid Elam när hon pratade om romanens, hennes kanon, hennes 10 bästa. Det är, det är väldigt spännande tycker jag.
Ja, det finns ju faktiskt på Instagram. Ja. Jag filmade precis när hon drog den.
Just det.
Så i ett klipp där på Insta så drar hon den också.
Ja, ja det kan vi ju säga. Vill ni veta mer om vad vi hade för oss där på bokmässan så kan ni gå in på biblioteken i Sollentunas Instagramkonto och kolla där.
Eller Facebook.
Eller Facebook, det går också bra.
Ja. Vi har hopklipp av vår tid i Göteborg. Vi var där typ ett dygn.
Tillsammans, ja.
Ja.
Jag var ju där lite längre.
Lite längre.
Ja, precis.
Men det var väldigt händelserikt dygn. Så vi hann med otroligt mycket på den tiden vi var där.
Ja, blev det någon starstruck då? Träffade du på några...
Jag var ju tvungen att göra så här lite töntigt selfie med en kändis i bakgrunden. Ja. Av den anledningen att vi såg att Jessica Gedin åkte upp och ner i rulltrappan typ 150 gånger. Precis. För att de höll på att spela in till Babel förmodligen.
Ja.
Och då var jag tvungen att ta så på mig för att hennes berömda barn kom med i bakgrunden.
Just det.
Och så jag, den är ju ganska nöjd.
Och jag gjorde en sån grej med Daniel Schelin och Marie Lundström också.
Ja. Det, man måste ju
på fel. Samma bild liksom. Det var ju det var lite häftigt.
Ja,
det
och
var
sen stort. Så smygfotade du Alex Schulman också.
Ja, jag har smygfotat Alex Schulman och Eva Dahlgren.
Och Eva Dahlgren.
Jajamän. Mm. Ja, det måste man ju göra.
Ja,
definitivt.
Det var någon jag såg på vägen. Jag satt och kollade Insta på morgonen nu på vägen till jobbet. Och då var det någon som tog en selfie med Eva Dahlgren. Mm. Hur sjutton var det? Någon som var på bokmässan.
Ja, det var det säkert.
Helen var det.
Ah, okej.
Okay.
Mm.
Ja, så gick och kolla på hennes konto.
Ah, okej. Okay.
Så hon gick steget längre.
Aha, ja det måste man ju in och kolla på.
Ja, det måste man spana på. Så det var ju en del kändisbarn. Och jag fick ju också berätta, jag fick ju tillfället, det gjorde mig jätteglad, prata med Sara Lövenstam också.
Just det gjorde jag. När vi var där uppe i...
Presscentret. Exakt.
Ja.
Du var ju tvungen att ge mig till känna att det var jag som typ skrattade ihjäl mig när jag läste hennes bok Handbok på språkpolisen.
Ja. Hon visste ju precis vad det var frågan om.
Ja,
om du pratade om
det var det som var så kul. För hon hade ju skrivit en
kommentar. Älskade ditt skratt, sa hon ju också. Ja,
men jag
jätteroligt.
Höll ju på sömn. Jag fick ingen luft. Jag höll på att kväva mig själv för att jag skrattade så mycket. Jag har inte köpt boken än, men jag måste ju köpa den. Den är på min to-buy-list.
Ja. Det är så härligt. Det är så här... Köpte du några böcker då?
Ja, det gjorde jag ju. Ja. Vad köpte jag nu? Jag köpte den här adoptionerna som jag så gärna ville läsa. Den läste jag ju typ dagen efter jag kom hem. Fast jag var helt stendöd. Mm. Jag blev besatt. Jag begravde min soffa med te och min paradisask. Jag fick i födelsedagspresent och så gick jag inte upp typ på dygn. Jag bara låg och läste hela dagen. Mm. Och sen köpte jag... Gud, kan man ha så här dåligt minne?
Vi köpte den här Isberg av... men den ska vi inte avslöja för mycket om faktiskt. För vi tänkte, honom har vi tänkt bjuda hit.
Aha.
Och podda med. Så det ska bli lite spännande. En debut.
Ja, det lät väldigt spännande. Jag lite norrländsk också. Svårmod med familjehemlighet.
Precis.
Det kommer bli...
Det spelar sig någonstans runt Siljan. I Dalarna. Sen köpte jag Ingrid Elams bok. Jag fick den inte signerad dock. Men ja. Men. Jag kommer inte ihåg, köpte jag någon mer bok? Alltså, jag köpte inte så många böcker
men
den här gången.
Grejen var att jag ville egentligen köpa Isabella Jendis den här boken från Broms förlag.
Just det, Brombergs förlag. Ja, just
Brombergs
det.
Förlag. Men det blev aldrig av. Jag vet inte vad som hände där. Det bara liksom...
Men alltså jag tror att vi var så himla upptagna av att prata om, prata om oss själva. Ja. Och göra reklam för vår podd och vårt bibliotek och sådär. Mm. Så att jag tror att vi blev... Vi var så upptagna med det och dela ut våra flyers. Och, eller hur?
Ja, och så bokköpen. För att jag hade tänkt också köpa en till bok. Jag tänkte dessutom köpa... Jag ville köpa den här... gud, vad finns det dåligt på namn? Henna Makerskans...
Just det, den skulle du ju köpa. Heter.
Ja, fast det fanns den bara i pocket. Och jag vill ha den inbunden för att den var så fin. Just och tvåan har inte kommit ut än. Så den kunde jag ju inte köpa.
Nej.
Så det ville jag köpa. Och sen skulle jag köpt också den här guvernanten, engelska guvernanten till kungahuset. Jag vet inte vad som hände där heller. Det fick jag inte heller med mig hem.
Nej.
Men det känner jag lite att jag vill äga.
Ja.
Eftersom jag är royalist nu.
Ja, så vill jag ha... nybliven royalist.
Ja, precis. Så den vill jag ha.
Ja. Ja. Men vi kommer nog återkomma fler gånger till det här med bokmässan och vad som händer där. Och, absolut, för det är ju fantastiskt att få vara på bokmässan tycker jag.
Ja, man blir galen. Till och med mina barn, jag skickade klipp hem till dem. Ja. Bara, får vi följa med?
Precis.
Jag bara,
Det är roligt.
Så det väcker intresse. Ja. Men vi köpte ju en bok till, gemensamt.
Just det.
Det här är ju en snygg övergång.
Eller hur?
Mm.
Vi köpte Tant Gredelins Vintage.
Ja, och den har vi fått signerad.
Den har vi fått signerad. Mm. Därför att... Vad som kommer komma nu precis efter den här lilla introsnutten, det är vår intervju med Anna-Lena Stålnacke som har skrivit 3 böcker om Tant Gredelin. Och det ska vi, jag lovar att lyssna på den för den är jättebra, väldigt trevlig.
Ja.
Och handlar mycket om vintage och sådär så att. Det är kul.
Ja, men jag kände när jag hade pratat med henne att jag har lust att ha en så här... Ett vill jag åka till Danmark och till Köpenhamn. För där ska det väl finnas massa kul butiker. Och sen kände jag att jag skulle behöva ta ledigt en dag. Mm. Det kommer jag inte göra. Men bara gå runt på så här vintagebutiker i Stockholm. Alltså, man skulle vilja ha tid. Ja. Och kolla på plagg och som hon sa, titta på sömmar. Och liksom
precis,
snitt.
Att det är så väl skräddat.
Ja, tänk att ha en sån där dag där man bara kunde gå... Man hinner ju aldrig.
Nej.
Det är lite synd. Det skulle jag vilja göra.
Ja, så ta nu... Och lyssna på när vi pratar med Anna-Lena. Väldigt, väldigt spännande.
Låter inspireras. Ja. Och vi kanske har vidare planer med henne.
Precis. Vi ska inte avslöja för mycket.
Det kan vara så att vi har lite på gång med henne ihop här.
I Rottebro framöver. Mm. Ja, precis. Och sen, nästa gång så ska vi också intervjua en Sollentuna-författare som vi har haft här i podden förut. Och det är...
I soffan egentligen bara. Boktipssoffan bara.
Ja, kanske var ju boktipssoffan. Ja. Mm, har vi inte haft den i podden?
Nope.
Är du säker?
Ja, 1000% säker.
1000%. Ja, då blir det premiär i podden då.
Ja.
Med Elisabeth Nemeth och hennes senaste Drömmarnas flod. Det ska bli väldigt kul att prata om.
Jag är mitt i den. Är du klar?
Jag är färdig.
Du är alldeles klart. Jag är liksom halvvägs.
Ja. Mm. Så att på återseende, men god lyssning här nu då.
Yes.
Framöver.
Håll till godo. Enjoy.
Enjoy. Hej och välkomna till vår podd Så sjukt pepp. Som idag befinner sig på bokmässan i Göteborg. Det är ju fantastiskt. Bara att kunna vara här.
Mm-hmm.
Och som vanligt så är det jag, Eva och...
Ophelia.
Ophelia. Och... vi har då äran av att ha en författare här hos oss. Så, och vi har alltså vi har ju fått sån här pressackreditering. Det är helt fantastiskt. Så att vi sitter i ett intervjurum.
Mm.
Ja, vad säger man? I presscenter. Mm. Vad säger man om det? Nej, men det enda och fel jag tycker är att det borde stå press mycket större.
Bokstäverna borde vara större.
Jag tycker att de
är lite små. Jag ska lägga in ett önskemål till nästa år att de kanske kunde trycka upp dem lite större.
Eller hur?
Ja. Versaler. Ja. Men annars så.
Men så att vi vill hälsa välkommen Anna-Lena Stålnacke.
Mm, tack så mycket. Det är ju jag som har fått den stora äran att få vara med här idag. Ja. Jag tycker det är jätteroligt.
Det är fantastiskt. Det är väldigt, väldigt kul. Och jag har ju, som säger, jag följer ju dig.
Och jag följer dig.
Ja, och vi följer varandra. Alltså. Ja, precis. Men jag tänkte för de som då inte vet vem du är och så, kanske du kan berätta lite om dig själv.
Ja, jag är journalist som så småningom blev journalist och författare. Och sen så blev det lite, ja, balansen i det där försöts och då blev jag författare och journalist. Och sen nu på sistone, de senaste åren, har jag enbart ägnat mig åt att skriva böcker. Och jag skriver rätt många olika sorters böcker. Det senaste, det är en romanserie om vintagebutiken Tankered Elin. Det finns 3 böcker hittills. Och det är ju då, de är ju för vuxna. Men sen har jag skrivit skönlitterärt för ungdom och jag har skrivit facklitteratur, bland annat. Den senaste är en reseguide till Marrakesh som jag tycker väldigt mycket om. Jag skrev läromedel i flera årtionden och jag tror att det är nästan 30 böcker på natur och kultur där.
Oj.
Så att jag är ganska spretig.
Oj, men du är väl etablerad författare, verkligen.
Ja, men verkligen.
Ja. Faktaböcker måste ju vara ganska knepigt. Är det inte det, eller?
Alltså det är ju en annan sak. Men jag har ju, jag har ju jobbat som journalist. Mm. Så att då är det steget ganska naturligt att man glider över att skriva fakta. Och även läromedel. Och det där är ingenting som, det är inte så att jag helt plötsligt bestämmer mig för att nu ska jag göra det här. Utan jag fick en fråga från Natur och Kultur.
Okay.
Och sen rullar det på. Och samma sak med den här Marrakesh-boken. Det var också förlaget som hörde av sig. För att jag hade varit väldigt mycket i Marocko och skrivit tidningsartiklar om det och sådär. Och sen de tre senaste romanerna då som... Ja, men det handlar ju mycket om återbruk. Eller det är fonden egentligen.
Mm.
Det är ju ett helt eget initiativ. Och det beror på att jag är jätteintresserad av gamla saker.
Ja, vad spännande. Mm. Det ska vi absolut prata mer om, eller hur?
Mm-hmm.
Det här med vintage är ju jättespännande.
Ja, det är det.
Ja. Men de här, om vi då ägnar oss lite åt de här tre senaste, dina romaner, så är ju den första då Tankered Elins Vintage.
Mm.
Och ja, berätta lite om huvudpersonen.
Ja, huvudpersonen heter Vivi Svensson och hennes liv är inte så glatt när boken börjar. Den börjar på hennes 53:e födelsedag som hon firar i ensamhet. Vivi har levt ett annat liv några år tidigare. Hon har varit fotograf, fotograferat för inredningstidningar. Hon bodde på Östermalm med sin sambo Rickard som hon har separerat ifrån. De bodde i Rickards lägenhet. Rickard har dragit till Bryssel för att hjälpa företag att kringgå EUs miljöbestämmelser.
Mm,
det är vad han sysslar med.
Ja,
han är inte så charmig när man möter honom första gången. Men så småningom händer det saker med Rickard också.
Mm.
Och Vivi har då egentligen, kan man säga, slarvat bort sitt liv. Hon har haft väldigt stora drömmar om vad hon ville göra. Hon är utbildad fotograf och hon skulle plåta i flyktingläger och göra fotoprojekt bland hemlösa. Hon skulle göra skillnad. Men ingenting av det där blev av, utan hon tänkte hela tiden att ja, men det kan jag väl göra sen. Och så blir det ett slags uppvaknande när hon är några och 50 och har blivit av med allt. Hon har blivit av med sina tidningsuppdrag för att hon har varit lite för krånglig. Och också för att det har skett saker på arbetsmarknaden. Där allting har hårdnat väldigt mycket. Hon har blivit av med sin bostad, hon har blivit av med sin Rickard och hon har blivit av med väldigt många av sina vänner för att hon hade en ganska ytlig vänskara. Sån här flickor som pussar varandra på kinden.
Ja,
minglar och pussar varandra på kinden. Mm. Och när vi så småningom inte var någonting längre, så var de inte intresserade av henne. Så där sitter hon då i en lägenhet, sunkig lägenhet som hon hyr. Och så här renoveringskontrakt som kan åka ut när som helst. Och den ligger i Solna centrum, den här lägenheten.
Mm.
Hon fyller år, ingen bryr sig om henne. Hon har jättelite pengar, så hon snattar en rosenbukett till sig själv i födelsedagspresent.
Okej,
där börjar det. Men hon har också gjort en sak den här dagen som kommer att få betydelse. Hon har faktiskt köpt en present till sig själv. Hon har varit in till stan och gått till en second hand butik. Och då hittar hon ett silkigt långt linne, alltså nästan som en underklänning, klänning. Som ligger i en plastkorg utanför. Allt för 50 kronor. För att de har misstagit materialet för polyester och inte tittat på det. Och själva verket så är det väldigt fint silke. Det är fint broderat. Och Vivi då som är väldigt intresserad av gamla kläder. Där ligger längre bak i hennes historia. Hon ser ju direkt att det här är någonting. Så att hon köper det här plagget för 50 kronor. Jag vet inte, men jag kan berätta om hur det går med det. Sen så ska jag inte spoila för mycket.
Nej, nej.
Så att hon provar det på kvällen då. Och kommer ju inte i det. Och sjunker ihop i sitt väldigt sunkiga sovrum. Och gråter. Och i och med att hon gråter så töjs tyget. Hon kan ta sig ur det. Och den där lilla händelsen, den får historien att rulla igång.
Mm.
Så börjar det.
Vad snyggt.
Spännande. Ja. Men jag känner också, för när man läser så märker man ju att det här är någonting som du kan också. Eller fick du göra research?
Jag kan ganska mycket om det. Och precis som, vi har ju då gått på fotoskola här i Göteborg. Det finns en känd fotoskola här. Och jag har också pluggat här i Göteborg.
Mm.
Och bodde faktiskt på ett elevhem här. Inte så långt från där vi sitter uppe i backen. På den tiden så kunde man köpa ganska gamla kläder väldigt billigt. Alltså man kunde köpa fantastiskt skräddade 30-talskläder.
Åh, det är så fint.
Ibland så gick jag igång på det och hade så här svart kavaj med smal midja. En liten brosch. Jag hade små silkesblusar. Jag hade böljande kjolar eller sådana här klänningar som var skurna på sniskan då, så de faller väldigt fint.
Mm.
Jag hade hatt till och med.
Så att
jag hade, det finns inga bilder på mig från den tiden, men det är rätt synd faktiskt.
Ja,
så att där började ju egentligen det här intresset.
Mm.
Eller det hade börjat.
Var det någon speciell tidsperiod eller i kläderna eller?
Det var ju väldigt mycket 30-tal man kunde köpa då.
Ja.
30- och 40-tal. Sen lite senare så blev det populärt med 50-talskläder som inte jag är jätteförtjust i, utan jag gillar egentligen, jag tycker om 20- och 30-tal, och så tycker jag väldigt mycket om det här gladmönstrade 70-talet. Vad ska man säga, de sista åren på 60-talet och så fram till 75 ungefär tycker jag modet är jätteroligt.
Mm.
Fantastiska tyger och så, sen blir det ju lite mer strikt och sen kommer prinsessan Diana. Och
sen kom 80-talet.
Ja,
det
händer
något
annat. Men det är ju jättepopulärt nu.
Ja, 80, ja.
Men jag är nog mer 80-tal, ser jag nog inne mer på 30-40-tal. Alltså så bakåt. Så. 80-talet intresserar mig en del. Men ja, jo, också. Men det andra tycker jag... Det är ju också roligare att kolla på serien som vi pratade om från den tiden också.
Mm.
Så otroligt vackra kläder.
Mm.
Det är så fina tyger och det är så fint arbete om man börjar titta på det. Så det görs ju nästan inte sånt längre.
Nej,
det blir så dyrt.
Ja,
och de här plaggen, de köpte ju jag för en tia i. Det låg en second hand butik här, inte alls långt härifrån. Teatergatan tror jag det var på.
Det kan man inte göra idag, eller?
Det kan man ibland. Om man åker till avlägset belägna loppisar, så är ställen där folk bara skifflar in saker och inte sorterar, så kan man hitta fantastiska saker.
Och det gäller att hitta de där loppisarna också allra först, tänker jag, innan man kan hitta de fantastiska kläderna. Men ska man
söka sig liksom utanför Stockholm då, eller?
Ja, fast det finns i Stockholmsområdet också.
Ja,
en del förorter kan man hitta saker.
Ja, ja.
Alltså, köper upp hela dödsbon och sorterar inte och tittar inte så noga på det. Då kan man hitta jättefina saker.
Ja.
Det är din mässa att gå och loppishoppa med, hör jag. Det är liksom, vad man har chansen att hitta guldkoren.
Ja, precis.
Ja, men alltså, det är jättemånga läsare som har hört av sig och bett om tips på det.
Ja, det
så att jag har ju gjort lite listor på vart de ska gå och kollat vad de är intresserade av. Och...
Oj, det har jag missat.
Mm. Mm-hmm. Nej, men det är privata listor de har fått. Anpassade efter deras önskemål.
Okej.
Vilken service.
Så jag kanske skulle göra det lite mer offentligt.
Ja, precis. Tänker jag just nu. Det är jätteroligt.
Mm. Kul. Men hur kom det sig att ditt intresse väcktes för det här?
Jag har en mamma, eller hon gick bort för ett par år sedan, som har varit väldigt intresserad av allt som har med textil att göra. Hon var jätteduktig på att sy.
Mm.
Och höll reda på material och tekniker och allt sånt. Och jag har inte varit medveten om att jag har fått med mig det där.
Mm. Mm. Okay.
Men hon gillade också att gå och handla i butiker som sålde gamla saker.
Mm.
Och...
Mm.
Hon klädde sig inte i det, men hon tyckte det var kul att gå och titta på det.
Ja,
just det.
Vände alltid ut och in på det och tittade på sömmarna. Ja, det här är sitt på en trampsymaskin, det ser man.
Jaha.
Så att jag har ju lärt mig sånt där. Utan
ja, det är klart.
Att du har vetat om att jag fastnat.
Nej, jag har inte
liksom.
Vetat om det.
Mm. Vad häftigt. Jag försöker få mina barn att bli intresserade, liksom second hand vintage. Mm. Så här, gamla kläder, vad äckligt. Och andra människor har på sig... Men så har de varit på något stället nu för några veckor sedan och kom med att skorna blir riktigt snygga. Så att, det vänder ju. Nu är det ju trend liksom.
Ja, nu är det ju verkligen.
Jag tänker just det här miljö också.
Absolut.
Allmänt. Så till och med de kanske bara blir så jag försöker förstå dem att förstå att det här är asinne och häftigt och bra för miljön, bra för plånboken. Det är bra för allt. Så det börjar, även där börjar det vända hos dem. Men de är ju lite yngre, de är runt 11-12 liksom.
Ja. Man kan ju alltid ställa den här frågan om någon säger att om det är andra som har haft det. Då kan man fråga, kan du tänka dig att sova i en säng på ett hotellrum? Det är ju några andra som har legat i lakanen.
Ja,
det är ju andra som har använt handdukarna.
Mm, ja, men precis, det köpte inte nytt i varje hotell. Nej. Det kan man väl hoppas. Nej, men så är det ju inte. Nej, så det är precis, jag har faktiskt använt just det argumentet.
Mm. Ja, absolut.
Ja. Mm. Vad häftigt. Och om du ska gå ut och köra en liten runda nu då och vintershoppa, vad är ett guldfynd för dig?
Ett guldfynd, ja men det är olika. Jag försöker ju hejda mig lite grann och inte släpa hem en massa saker som bara blir liggande där. Så att jag ger bort ganska mycket. Det händer att jag säljer saker vidare också, men jag kommer på att det var ingenting för mig.
Eller blås, smycken, kläder. Liksom.
Inte så mycket smycken. Jag får fundera på vad det senaste... Ja men klänningar, roliga klänningar. Och nu tittar jag ju väldigt mycket på sånt som är från den här epoken som jag gillar, alltså sen 60-tal till 70-tal.
Är det någon serie du följer också då, någon Netflix eller liknande, HBO eller någonting där du har kläder liksom, där du bara kan frossa i kläder?
Jag gillar att titta på kläderna i Downton Abbey. Jag har inte sett filmen, men och de ställer ju ut de kläderna på Hallwylska museet.
Just det,
ja, det är en utställning. Det var jätteroligt att gå och titta lite närmare på dem.
Häftigt.
Men det är som, när du sa utställning, det är som den på Nordiska museet.
Mm.
Har du varit och tittat på den?
Jag har inte sett den ännu.
Ja,
den stänger ju nu snart.
Ja, du måste gå och se den alltså.
Mm.
Det är ju NKs skrädderi på den tiden. Alltså det är såna fantastiska klänningar och dräkter och alla möjliga.
Tack för att du påminner, för att jag försökte gå på den när den var ny. Det var ju väldigt fullbokat.
Ja,
men verkligen. Nu är det ju slutet av perioden, så nu måste man ju kunna.
Ja, absolut. Ja, men det tror jag. Och sen var det som jag tyckte var mest roligt med den utställningen, förutom att det är väldigt vackra kläder, det var att det är väldigt många av kläderna som är i privat ägo.
Mm.
Som de då har lånat ut. Mm. Alltså det kanske är någon som har köpt den och sen är det ett barnbarn som har. Och så, ja.
Mm.
Det är liksom alla möjliga. Ja, det var väldigt, väldigt roligt att se.
Häftigt.
Det var det. Ja.
Du borde också ta mig iväg innan det stänger.
Ja,
absolut. Men min äldsta kanske, hon gillar ju sånt där också.
Ja.
Mm. Mm.
Det var så här, och den skulle jag vilja ha.
Ja.
Jag tänkte på en sak, alltså det som är så roligt med gamla kläder. Det är ju att man ibland faktiskt blir någon annan när man tar på sig dem.
Just det.
Mm. Det har ju kanske att göra med att någon annan har haft dem, och man kan börja fantisera om den personen. Mm. Eller så kan man börja fantisera om den tiden. Och ibland så tänker jag att man kanske blir någonting som man också är, som man inte släpper fram i vanliga fall.
Vilken spännande tanke.
Alltså man rör lite annorlunda på sig. Och det har inte bara att göra med hur kläderna är skurna, utan, utan jag tror att det är psykologiskt. Man plockar fram någonting som man inte lever ut.
Nej, absolut. Det är
Då vill jag ha någon fin skräddad liten jacka och någon snygg kjol till, och någon riktigt fina sådana här pumps av något slag med lite bredare klack.
Ja, det var trevligt.
Ja, det skulle kunna trippa runt i. Mm. Passa på jobbet bibliotek också.
Eller hur?
Med någon fin blåsbörja
på slaget. Ja, en liten hatt.
En liten hatt kan man ha, om man har en liten fin blus under något sådant silt. Något
Jag har en liten hatt hemma faktiskt, som är efter min mamma.
Hur värmer ni den, Eva?
Jag har en dräkt också som är väldigt... Men den är nog från 40 eller 50-tal, tror jag. Ja, det är lite fantastiskt.
Jag tänkte på en sak. Oftast när det är kvinnor som utvecklas i böcker, så finns det oftast en dum man med i bilden. Har vi ju konstaterat ganska ofta. Ja. Många dumma män i litteraturen. Mm. Mm. Men de här dumma männen fyller ju ändå sitt syfte. I och med deras dumhet och allt knäppt de hittar på, så... frigörs ju oftast den här hjältinnan i böckerna, liksom lite sådär. Mm. Och jag tänkte, är det en förutsättning att det ska finnas ofta en dummis, en manlig kön med boken, för att kvinnorna i de här böckerna som ska knoppas vidare, dumpa, avsluta det här förhållandet och sen liksom inse sitt eget värde, gå vidare?
Nej, så är det inte riktigt. Och när första boken börjar, då har ju Rickard försvunnit. Mm. Han har försvunnit ett par år tidigare. Och jag var ju tvungen att få honom ur vägen för att kunna skapa den här hopplösa bostadssituationen för Vivi. Och sen finns det lite annat skräp i deras förhållande som har varit väldigt länge. Jag ska inte berätta vad det handlar om. Det har inte varit ett speciellt bra förhållande, utan hon har bara dröjt sig kvar där för att det var praktiskt. Och hennes mamma tyckte att Rickard var en väldigt bra kille. Och sen har det liksom blivit sämre och sämre, men ingen har brutit sig loss ur det där. Men när man möter Vivi första gången, då är de separerade sen ett par år tillbaka. Sen börjar jag ju så småningom tycka lite synd om Rickard. För att man ser, det här är ingen berättelse skriven i jag-form, men man ser ändå allting ur Vivis perspektiv. Och när jag hade skrivit ett tag så tänkte jag, men tänk om det inte är så riktigt. Så här ser hon på Rickard. Det kanske finns annat i den här Rickard också. Så att jag låter ju honom utvecklas och förändras. Mm. Och vad kan jag säga om det utan att...
Förbättras kanske.
Det är alltid svårt att berätta utan att avslöja så väldigt mycket.
Men jag tänker att i många fall, han utvecklas i alla fall. Men i många av de här böckerna så blir den här dummisen mannen, de fyller sitt
funktion. De är konstanta.
Men de är ju konstanta, de är dumma. De utvecklas ju väldigt sällan. Utan de får vara den här, de får stå för det dumma. Men också det som fyller en funktion i och med att kvinnan kanske utvecklas då i egenskap av att han liksom inte är med hennes liv längre. Men det är ju kul
att... kvinnan är tvungen att göra något.
Ja, precis.
Jag kan säga att det som egentligen sätter fart på Vivis utveckling, där det börjar, det är ju att det blir så väldigt hårda villkor på arbetsmarknaden för henne. För hon har då jobbat för tidskriftsförlag. Och jag är ju själv journalist, så att det här känner jag väl till. För några år sedan då så kom det krav på att frilansmedarbetare, skribenter och fotografer skulle skriva på avtal där man avsäger sig sin upphovsrätt. Och det där gjorde inte Vivi, och där börjar ju problemen för henne. Och sen så tror hon då att om hon nobbar det här, då ska kollegor och kanske en eller annan lägre chef kroka arm med henne, och så ska de vara solidariska mot varandra. Så blir det ju inte alls, utan hon blir ju svartlistad. Och där börjar eländet.
Det är grymt. Det är ju ganska taskigt vilket många får jobba. Det är tufft i den branschen.
För att hon har ju alltså inga pengar alls när det börjar. Hon går och hoppas på att få fotouppdrag, och det får hon inte. Och jag tror att hon får ett i början av boken, och det är otroligt förnedrande. Hon jobbar med hon undervisar pensionärer i att plåta med mobilen. Och hon jobbar med mystery shopping. Känner ni till det?
Ja, ja, ja. Det
är. Man är alltså spion och man går till en butik och sen ska man då spela upp ett visst scenario som man har fått. Och så ska man då iaktta hur personalen reagerar och rapportera. Och det där var ju jag tvungen att testa faktiskt för att kunna beskriva det.
Hur var det då?
Nej, men det känns ju som ett det är otroligt illa betalt också. Man får ibland 50 spänn per uppdrag.
Oj.
Men jag testade några gånger bara för att kunna skilja vid viss stora förnedringar, för vi får ett ganska jobbigt uppdrag. Så att det är så hon lever. Och det är ju just det här med att arbetsmarknaden blev så tuff, som har startat hela spiralen neråt för henne.
Visst. Ja, det är inte lätt att frilansa heller.
Nej.
Men, vad har du gjort?
Jag sitter ju här på biblioteket nu. Vad tror du är här för?
Precis. Ja.
Nej, det är inte lätt. Det märktes väldigt stor skillnad. Och så mot slutet när jag skrev så kände jag nej, jag orkar inte. Jag hade ju den här utbildningen i grunden. Ja. Så att biblioteksinformationsvetenskap. Så, och min magisterexamen, så då gick jag tillbaks. Alltså, jag hade faktiskt inte jobbat på bibliotek på 12 år tror jag. Så det blev ett långt uppehåll. Men det här är också kul. Fördelar, alltså det är kul att bli på olika sätt.
Absolut.
Men jag känner igen det där när man får skriva artiklar när man inte vill göra. Jag har skrivit ett x antal artiklar om åderbråck. Så om ni vill veta hur ni ska ta bort dem och vilka metoder och vart man ska vända sig, så ska ni ringa mig. För jag har ju doktorerat det där motvilligt, men ändå.
Ja,
det blir vissa sådana saker som är brödföda artiklar. Liksom. Mindre glammigt. Så att, jag förstår hennes situation. Det är tufft.
Men hur kom hon till dig då? Alltså,
Hon kom till mig när jag simmade i Brunnsviken. Jag brukar åka och bada i Brunnsviksbadet där nere för Frescati. För där kan man simma ganska långt, tycker jag är skönt att göra. Simma från kanotklubben och bort till Bergianska trädgården och sen tillbaka igen. Och då var det, och simmar man länge så blir det ju som en sorts meditation nästan. Nästan som man börjar hallucinera ibland. Och då var det som att jag såg att det var en kvinna som simmade upp jämsides med mig. Och det var Vivi Svensson. Och så började jag fundera på vad den här kvinnan sa. Hon var sur och hon var bitter. Och hon är inte en speciellt trevlig person när man möter henne först. Men det finns ju anledning
inte
till det.
Så rolig. Ja, nej. Verkligen.
Och sen så gick jag upp och torkade mig och tänkte inte mer på henne. Men sen började jag fundera ändå på den här människan som jag hade sett framför mig. Vem hon var, vad hon hade varit med om och varför hon var så irriterad på allting. Och så kom det bit för bit. Och sen skrev jag den bok det blev så småningom. Den blir ju lite gladare ganska snart. Det börjar ju hända glada saker också, även om det händer en del tråkigt.
Men det fortsättningsvis.
Jag hade några provläsare och det är vänner till mig som läser väldigt mycket och läser olika sorts böcker. Jag hade ingen proffslektör eller sådär, men jag lät några människor läsa den första historien. Och de kommentarer jag fick, det var ofta, men nu måste det låta hända något bra i den här människans liv. Alltså hon kan ju inte vara så här. Och jag hade snarare tänkt mig att det skulle bli en nedåtgående spiral som man kunde skilja vissa saker lite komiskt. Ja. Men att det ändå skulle fortsätta gå neråt. Så blev det ju inte. Jag är glad att inte jag skrev den boken. För den finns redan. I lite olika versioner.
Just det.
Det är bra med input från härliga vänner.
Verkligen.
Men höll du med dem när de tyckte att nu måste det hända något bra? Kände du, förtjänade hon det? Vivi.
Jo, jag höll med om varför. Jag började också tycka med tiden att man ska inte raljera med människors elände. Och det hade kunnat uppfattas så, även om det hade varit roligt att skriva det. Det hade inte känts schysst riktigt, för att då hade jag börjat tro på det nästan.
Absolut. Men det är roligt, vi har ju hört flera författare just prata om att de här figurerna dyker upp
Alltså... Ja, det är så. Det var någon som sa här nere nu. Ja. Nej, det var någon som knackade på min axel. Ja, men det har precis. Varit en massa olika sådana där. Att de
det var någon som var ute och gick i skogen och helt plötsligt bara kom. Kände han att det var någon som knackade honom på axeln. Ja. Och det var, ja. Och det var, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men hans huvudperson i alla fall. Mm. Ja, men det, du, nu får du skriva om mig här.
Ja. Och sen börjar man ju drömma om dem på natten också. Ja.
Men hur kan det här ske då? Du måste tänka, jag tror att det kommer med så mycket övernaturliga saker. Är det gamla döda som kommer att knacka på axeln som vill ha sin story skriven? Eller är det din fantasi? Eller något undermedvetet? Eller, alltså, hur kommer de?
Det är undermedvetet. Det tror jag absolut. Och jag har ju funderat mycket på det där, för att Vivi Svensson är väldigt olik mig. Mm. Och även hennes kompanjon Marika som dyker upp så småningom. Marika har ju gjort allting rätt. Hon är duktiga flickan i kubik. Ja. Och ändå går det käpprätt åt helsike med henne, för henne också.
Mm, mm.
Och man, då och då i livet så kommer man ju fram till sådana här vägskäl. Alltså typ sliding doors. Ja, hoppa på tåget verkligen. Eller hur skulle det gått? Och jag kan, när jag blickar bakåt kan jag se några sådana tillfällen i mitt liv.
Mm.
Där jag har valt och valt bort.
Mm. Har du ångrat dig någon gång?
Nej, men vissa av den här valen hade kanske inneburit att jag hade gått i Vivis riktning.
Uh-huh.
Andra val hade inneburit att jag hade blivit mer som Marika. Uh-huh. Och jag är ju glad att jag inte blev någon av de här.
Uh-huh.
Men det är ju ett sätt att utforska hur det hade kunnat bli.
Har du någon sån sliding door moment i ditt liv, Eva? Tänk
nu.
Det
har jag säkert. Det är klart att jag har.
Uh-huh. Kommer,
jag har nog alla.
Ja, jag tror också.
Ja.
Uh-huh.
Jo, men det har jag nog. Ja, jo, absolut. Ja, ja.
Ja. Så då berättar vi ett annat tillfälle.
Ja, precis. Vi tar
och podd. Ja.
Ja, men den här heter ju Tankeredelins Vintage. Och de andra heter?
Den andra heter Tankeredelin på turné.
Just det.
Och den tredje heter Tankeredelins Julbryderier.
Just.
Och det här namnet som det var faktiskt bara en liten stund sedan här på mässgolvet var det någon som frågade om det. Men det beror ju då på att kompanjonen Marika blir ledsen, arg och desperat. Och då har hon förlorat sitt chefsjobb på ett väldigt förnedrande sätt.
Mm.
Och tagit sin tillflykt till Vivi.
Mm.
Och sitter där och gråter. Och sen så börjar hon brodera ilskna budskap på begagnade herrskjortor.
Ah.
Och det kallar hon för raseribroderier.
Just
och eftersom de här raseribroderierna löper genom alla de två första böckerna så fick trean heta julbryderier istället.
Fyndigt.
Fyndigt. Och julromaner gillar vi ju.
Ja, det gör vi. Vi kommer ägna ett helt avsnitt på podden sen närmare jul åt just det. Då vi bara störtmyser i julromaner.
Absolut.
Det är ju verkligen din specialitet.
Jag älskar jul och julromaner.
Jag älskar jag älskar också julromaner, men egentligen mer böcker med om julgodis.
Ja, det är liksom, det gillar du.
Ja, det är min grej.
Alltså typ kokböcker med julgodis.
Ja, jag gör ju för mycket julgodis och sen... Så alltså måste man bjuda hem folk hela tiden och ta upp det. För han köpte ihop allting själv.
Ja, det låter väl jättehärligt.
Det är jättehärligt. Det är 3+ varje januari. Eller varje december som ska ner varje januari.
Ja, ja.
Men det brukar ju lösa sig själv. Man har oftast lite punk i januari. Så det brukar gå på ett ut. Sen är man tillbaka igen i Fit for Fight i februari. Ja. Mm. Alltså jag har ju tänkt på att det är en hel del böcker nu som behandlar också kvinnan efter 50.
Mm.
Förut var ju kvinnor i den här, alltså Hollywoodvapen när den kommer, så är kvinnor efter en viss ålder varit tämligen ointressanta. De kan få bli någon mödrar någonstans eller liksom, de försvinner lite grann. Men nu så tycker jag att det uppmärksammas mer. Hur kommer det här så att nu skriver man ju faktiskt mer om kvinnan efter att barnen har flyttat ut. Hon är inte alltid beroende av en man. Det är liksom hon som är grejen.
Mm.
Vad händer?
Ja, men alltså det händer ju saker i livet där. Man drar 50 som en gräns.
Mm.
Så många har ju barn som är ganska stora, klarar sig själv rätt. Man kanske har tonårsbarn hemma, men det är ju en stor skillnad mot att ha småbarn.
Småbarn, ja.
Och har de flyttat ut så har man ju inte samma försörjningsansvar.
Nej.
Mm. Man har inte, det ger ju en viss ekonomisk frihet faktiskt.
Lönehöjning var det någon partjobb som sa.
Ja, precis. Ja,
lönelyftet, det är när barnen flyttar hemma.
Men sen är det också så här, alltså... vid en viss ålder så kan man ju räkna bort det här med att göra en storslagen karriär. Mm. För man är inte så intressant längre. Och det kan ju låta väldigt dystert. Men egentligen så innebär ju det också en frihet. Man behöver inte springa med i det här loppet. Och då kanske man plockar upp andra saker istället. Och jag har ju sett väldigt många exempel bland människor runt omkring mig. Som har gjort oväntade saker. Ungefär kring 50 och lite före, lite efter. Alltså en vän som var chef som hoppade av och började utbilda sig till designer. Och jobbar med designer, alltså av gamla plagg. Det var väldigt otippat. Jag har en annan vän som sålde sitt hus. Hon hade aldrig rest speciellt mycket. Flyttade in i en husbil. Gavs ut i Europa. Det var hennes hem. Behövde en liten sommarstuga vid en sjö.
Alltså blir man inte så inspirerad i så här vardagsfigur? Ja, att det här är inte bara på filmduken utan där händer liksom verkliga liv.
Det är ju inte bara kvinnor, det är ju män också. Eller att man blåser liv i sitt gamla rockband som man har turnerat med och sätter igång på nytt. Det ser man ju rätt många exempel på.
Är det för att man tänker att det här är min sista chans att förverkliga det? Annars är det kört.
Det är väldigt lätt att skjuta upp saker. Och det är ju det vi har gjort här. Fram till. Och det, för henne är det ju inte så att hon bestämmer sig för att nu jäklar ska jag satsa på det allt jag har drömt om. Utan det är ju en serie händelser som tvingar henne att göra en förändring. Ska jag säga. Så man inte tror att det är en annan bok än vad det är. Men jag tror ändå den här tanken som kanske är medvetet tänkt. Eller kanske bara ligger där och surrar och dyker upp i drömmar. Att, ja, men, hur långt liv har du egentligen? Vad ska du göra av det? Ska du göra någonting så kanske det kanske måste ske nu. Och det kan ju handla om allt, alltså från att liksom lära sig någonting nytt eller bli politiskt aktiv. Jag har också sett exempel på att folk har gjort det. Nu får jag stå upp för mina ideal äntligen. Det är ju ett annat sätt.
Jag tror att det handlar mycket om också att man inte är lika rädd, tror jag.
Ja.
Kanske det också. Kan det vara. Man kanske, vissa säljer av grejer, men vissa kanske känner att de har ett fuck off kapital så man kanske har råd att misslyckas eller hitta på lite saker. Andra kanske bara hoppar utan fallskärm och tänker att det får lösa sig. Jag vet inte.
Och det är ju lättare då om man inte har barn att ta ansvar för att hoppa utan fallskärm.
Jo.
Eller man blir kanske aldrig riktigt av med det ansvaret, men det är ju inte samma sak ändå när man startar.
Precis. Man är genom att låna pengar istället.
Nej, men nu, och sen just det här att man har en annan säkerhet. Att man kanske inte riktigt bryr sig om. Man bryr sig inte lika mycket om kanske vad andra tycker och tänker. Utan,
det är ju befriande.
Ja.
Ja.
När man är yngre så är man ju väldigt beroende av också.
Andras åsikter.
Det är man ju nu också naturligtvis.
Men kanske inte riktigt på samma sätt.
Men inte på samma sätt.
Man har kanske förstått att det finns så väldigt många världar runt omkring oss. Och det som är fint och okej på ett ställe är helt förkastligt på nästa. Ja. Så att det går inte att plisa alla.
Nej, det gör ju verkligen inte det.
Det är det bästa att plisa sig själv.
Ja, men på något sätt så. Det är liksom, man är i alla fall viktigast på något sätt i sitt eget liv. Det är ju så.
Ja, men så har jag alltid känt. Nej, så jag bara... Nej, men det blir ju skillnad också då. Man inte har ansvar för någon annan som säger man kan göra det här. Men vi blir lite inne på det här att ibland så är det ju kanske en man som behöver finnas där för att den här kvinnan ska inse saker. Men så måste han finnas där. Eller kan man komma på saker själv utan den här mannen som ofta figurerar i romanerna?
Alltså det kan ju vara på väldigt olika sätt. Och det här förhållandet som vi har levt i med Rickard, det var ju väldigt långt, de gifte sig aldrig, men det är ju bara en del i det som hände henne och hur hon utvecklades och hur det faktiskt gick ut för det. Och när man möter henne första gången så har de ju varit separerade i 2 år. Så det är ju inte alls bara Bara honom det beror på.
Men det var befriande att de inte får ta för stor plats till ibland.
Ja, men för henne beror mycket på också att det, liksom, det går inte så bra.
Nej.
Hon är ju liksom tvingad på något sätt att göra något.
Men hon är ju jättefattig. Alltså, ja. Verkligen. Hon, ja. Har, alltså, hon har svårt att få ihop till sin hyra.
Ja, det är verkligen så här, det är kniven mot strupen. Ja, men det gör ju också att hon tar tag i saker då. Kanske är
så. Men varför görs på något centrum?
Jo, men det var så här. Jag bor i gamla Råsunda sedan 5 år tillbaka i tiden. Ja. Och från början så hade jag placerat Vivi någon helt annanstans. Mm. En förort söder om stan.
Ja.
Och den barack på bakgården som, nu ska jag inte avslöja för mycket heller. Okay. Men det finns ju en barack som så småningom började spela en ganska stor roll i historien. Okay. Mm. Den låg på ett annat ställe.
Mm.
Och jag är väldigt noga med hur det ser ut.
Mm.
Och vill beskriva det på riktigt. Och även om jag hittar på en miljö så ska det som var runt omkring överensstämma med det som finns där.
Mm.
Och det blev väldigt jobbigt att hålla på och åka fram och tillbaka för att kolla hur ser det ut vid den här porten egentligen. Mm. Finns det någon korvkiosk vid den här tunnelbanestationen?
Ja, ja. Mm.
Och av ren lättja då så tänkte jag bara, men jag flyttar på henne.
Mm.
Och hittade på ett hus som ligger i Solna centrum.
Mm.
Och sen utspelar sig ju ganska mycket längs den gamla delen av Råsundavägen.
Mm. Okay.
Och det var också rent praktiskt. För det är ju bara, ja, det är ju jättenära. Ja. Så jag är för backen från huset där jag bor.
Ja, aha, kul.
Mm. Jag har ju bott i Solna 24 år faktiskt. Så jag är bekant med Solna centrum. Där har man varit några gånger.
Ja, precis. Jag bor ju i Sumpan. Så att,
Jag ska säga att... för att ingen skulle, alltså huset där Vivi bor i början är ju inte så trevligt beskrivet. Och hon har ju inte några höga tankar om sin omgivning. Hon är ju deprimerad.
Ja,
även om hon aldrig säger det. Så att hon hade, var hon än hade satt henne så hade hon tänkt likadant.
Mm.
Så jag har ju hittat på ett hus. Det finns inte på riktigt.
Nej.
För att ingen ska bli ledsen.
Nej, precis. Mm. Ja, det är klart.
Det
är ringgula, fallfärdiga huset som hon bor i.
Ja. Ja. Men själva omgivningen då?
Men alltså allt annat stämmer. Va? Det är lite roligt för att det hörde av sig en kvinna som var nyinflyttad.
Mm.
Gamla Råsunda. Hon hade ju använt den första boken som guidebok när hon promenerade.
Ja, vad roligt.
Ja,
och också noterat vad som inte finns på riktigt. Jaha. Det är några saker som inte finns.
Aha,
men
annars
är det stämmer.
Ja, vad roligt. Det är jättekul.
Ja. Ja. Jag gillar såna.
Ja. Jag gillar ju Sumpan då.
Men, jag gillar Sumpan väldigt mycket också.
Jag också.
Men ni är inte födda i såna.
Alltså, jag kommer från Kiruna. Sen har jag bott i innerstan men jättelänge.
Ja.
Och sen vid ett visst tillfälle så kände vi att balkong, vi hade alltid längtat efter balkong.
Var bodde du i stan?
Jag bodde på Östermalm det mesta av tiden. Sen har jag bott på Söder också.
Mm.
Och så dök den här lägenheten upp när vi var ute och följde med någon annan som letade lägenhet. Och där fanns den här trädgården och äppelträden och den här enorma balkongen. Mm. Så att man kan säga att det var ett impulsköp av en balkong.
Vad häftigt. Ja, det är härligt. Ja. Det är mysigt med balkong.
Mm. Jag hamnade också lite sån av en slump. Mm. Jag är inte uppväxt. Jag är ju faktiskt född i Bogotá i Colombia.
Mm.
Men jag är uppväxt i Birkastad. Mm. Och sen så tog jag mig över bron till Solna sidan.
Mm.
Och sen blev jag kvar där för 24 år. Mm. Så kan det bli.
Så kan det bli. Ja. Absolut. Ja, har vi några fler frågor nu då?
Ja, vi har ju fått veta att vi kan få liksom lite vintage tips här på vart vi ska vända oss.
Eller
hur? Det är väldigt, väldigt bra.
Mm. Ja. Vi måste ju läsa alla tre böckerna.
Ja, men det är klart. Ja. Vi har ju liksom börjat här på första. Så jag har inte riktigt klart det. Men, det ska vi göra. Vad händer med dig härnäst då? Alltså, vad har du för planer?
Jag har planer på att skriva om Marika.
Jaha.
Eller jag skriver om Marika redan nu.
Ah.
Men jag har börjat om ett antal gånger. Mm. För att jag har lite svårt att begripa mig på Marika. Och speciellt det hon gör i slutet av bok 3.
Okej. Ja, den har inte jag hört. Ja. Den kan jag läsa här till jul.
Mm.
Man kan tro att Marika har förändrats väldigt mycket. Men kanske inte tillräckligt mycket ändå för sitt eget bästa.
Okej. Okay. Mm. Alltså, tycker du inte om Marika?
Jo, jag tycker om
Marika. För jag tänkte att det kan ju vara svårt att skriva om en person som man inte...
Jag tycker om henne.
Men att hon är lite knepig eller att hon inte förstå.
Jag hade inte tänkt igenom henne tillräckligt väl. Och då började jag fundera på vad som ligger bakom Marika, så långt bakom. Mm. Marika kommer ju från Finland. Och man har inte fått veta så väldigt mycket om hennes familj. Mer än att i bok två så måste hon ju återvända till sin pappa. Så hon blir svårt sjuk. Mm. Och den här pappan har jag kommit på är väl den som har präglat henne väldigt mycket. Och kanske inte alltid på ett sånt bra sätt. Mm. Så att någonstans ditåt är det på väg.
Mm. Spännande.
Spännande. Mm. Ja.
Alltså, hur blev hon en duktig flicka? Jag tycker inte det är fel att vara duktig flicka. Men Marika har väl kanske varit duktig flicka mer än vad hon mår bra av. Mm. Också duktig flicka utan tillräckligt stort samvete.
Mm. Okay.
För hon har ju gjort en del fula saker.
Ja, det är inte lätt det där.
För att liksom upprätthålla det hon har beslutat sig för att göra. Eller för att upprätthålla någon fasad. Eller liksom nå sina mål.
Jag kanske inte ska säga för mycket om det. För då är jag ute på att ha liksom spoila för mycket.
Det var spännande. Det får vi tänka lite på. Då, och så kan jag bidra till det där.
Mm. Jag har tänkt att man ska fortsätta följa Vivi också.
Det är ju
många som ändå tycker om den här världen. Mm. Så att Vivi kommer att finnas med. Men hon kommer inte att vara den primära personen.
Just det.
För att jag tyckte att jag blev ganska färdig med Vivi när jag...
Okej.
Men jag tänker det, när känner man att man är färdig med någon? Det har vi också pratat en del om. Men vissa säger att det blir ingen mer bok. Nu är jag klar med de här personerna. De har sagt sitt.
Liksom. Man vet inte.
Det är väl så då som jag menar, så många av författarna vi har pratat med säger också. Att, jag menar, på något sätt att de säger till själva. Eller,
it's enough.
Nu vill inte jag vara med längre kanske. Eller? Det finns inget mer att skriva om mig.
Nej, jag tyckte att när bok tre slutar, då är det ju ganska bra för Vivi, det mesta.
Mm.
Det finns saker som kommer att hända efteråt, men det kan ju lika gärna skildras i Marikas historia.
Just det. Hon behöver inte ha huvudpersonen på det sättet längre. Liksom.
Ja. Det vore intressant att ta Marikas perspektiv också.
Mm. Absolut. Gud vad spännande.
Men du umgås ju väldigt tajt med de här två kvinnorna. Det blir ju som följeslag.
Det var ju så. Alltså, jag skrev ju de här böckerna i väldigt snabb takt. Ettan kom ju ut i augusti 20.
Just det, hur ska jag.
Precis. Mm. Och den blev antagen där i mars tror jag. Och då hade jag skrivit under ett år och jag hade liksom aldrig räknat med att det skulle gå så snabbt. Och så var det bara rush framåt. Och tvåan kom ut... tre böcker har ju kommit ut inom loppet av 20 och 21 faktiskt.
Mm, mm,
ett och ett halvt år.
Ja, det är väldigt snabbt.
Och sen men det var ju pandemin där
sen,
också.
Man kunde inte göra så mycket annat. Sen var jag ju lite trött på dem faktiskt. Sen behövde jag vila mig från dem.
Det förstår jag. Ja, men så är det. Man kan bli trött på folk.
Det kan man faktiskt. Man kan till och med bli trött på sig själv.
Det har jag hört.
Aldrig upplevt, aldrig någonsin. Nej,
men då ser vi fram emot de andra veckorna också då. Kanske blir flera om Marika, det vet man ju.
Vi får se, det är ju en del läsare som har börjat höra av sig och kommer med förslag på vem de vill läsa mer om.
Okej, vad tycker du om det?
Jag tycker det är jätteroligt.
Ja, vad bra.
Jag älskar när läsare har synpunkter.
Ja. Jag hörde nämligen, vi var på, hörde Lucy Diamond bli intervjuad. Hon fick också frågan, för hon får också förslag och sådär. Men hon var inte så förtjust i det. Hon tyckte att det var lite jobbigt.
Ja, alltså, jag älskar det. Och det påverkar ju lite grann. För att då ser man ju vad som gör intryck på människor. Det fattar man inte alltid själv. Och man ser vilka personer som människor identifierar sig med. Jättemånga som identifierar sig med Marika. Till och med man kommer från folk som då känner mig. Är det jag som är förebilden till Marika?
Nej, men vad roligt.
För det är inte så.
Nej.
Men Viola, den unga musikern, vill en del läsa mer om.
Ja, vad spännande.
Ali Ali har jag fått önskemål om.
Ja.
Vad kul. Så vi får se. Så jag lovar ju ingenting. Ja. Va, men,
Vad som händer nu. Det måste vara spännande också när folk är så engagerade.
Ja, jätteroligt.
Ja. Och verkligen lever sig in i.
Jag skulle också bli glad, tror jag, om det händer. Jag bara försöker föreställa mig att jag skriver böcker till den.
Nu ska inte jag säga någonting om henne, men alltså, hon skriver ju på sin 19:e bok eller någonting så där. Då kanske är annorlunda.
Ja, man vet inte.
Nej.
Man vet inte.
Nej. Ja, men vi får nog, ska vi ta runda av lite kanske? För jag nu ska snart åka mot Stockholm nu.
Oj!
Ja.
Det tog bara 2 timmar. Ja. Under 2 timmar.
Precis. Men eftersom du har så dåligt lokalsinne så ska du ge dig iväg i god tid.
Men jag måste ta en bild på er i alla fall.
Ja, absolut. Det måste vi göra.
Det gör vi.
Det är så bråttom har jag inte.
Nej,
jag kommer inte springa härifrån.
Men vi kan avsluta här. Ja. Är det något mer du skulle vilja säga? Eller?
Jag skulle bara vilja tacka för att jag har fått vara med.
Ja.
Jätteroligt.
Ja, och vi är jätteglada för att vi kunde få till det här. Det här var ju superkul, tycker jag.
Ja.
Ja, och att äntligen få träffas.
Ja. Mm. Och så säger jag också att om någon har läst de här böckerna och har funderingar kring vad som händer och vad de tycker ska hända, tala gärna om det. Men jag tycker det är jättekul.
Uppmanar folk att höra av sig till dig.
Precis, jätteroligt.
Jag är inte så där väldigt introvert som författare, tror jag, utan tvärtom. Jag
Spännande.
Ja, kul.
Ja. Men som sagt, då får vi tacka för oss och vi återkommer.
Vi återkommer ju.
Ja, det gör
vi alltid.
Vi kommer tillbaka.
Det är så vi fantastiskt med oss, som en bumerang.
Ja, precis.
Men jag tycker det är fantastiskt att ni gör det här.
Ja, vi har nog roligast själva.
Ja, kan man.
Ja. Så att, men vi får tacka så mycket för den här gången.
Ja.
Och tacka dig speciellt då, Anna-Lena. Så...
Och sen tillbaka när vi är i Stockholm då.
Ja, vi hörs igen i Stockholm.
Det gör vi.
Ja.
Så långt.
Hej så länge.
Hej då.